Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Då kör vi. Välkomna till veckans Börsmagget. Tillbaka i ordinarie format där vi inte dricker öl utan vi dricker kaffe och Pepsi Max. Hur känns det, Jöns? Har du återhämtat dig sen i fredags?
Ja, inga problem.
Gott.
Mycket gymträning, vet du.
Ja, driver man ut grejerna. Gott. Vad, idag tänkte vi då lite mer case-djupdykning och då blir det HelloFresh. Och de är väl kända för de flesta i Sverige skulle jag tro. Det finns ju en stark konkurrent här i Sverige som heter Cefello som kapitalallokerar number one. Olle är involverad i. Kan väl hoppas på att han gör ett inträde även i HelloFresh efter deras utförslöpa på börsen de senaste 6 månaderna. Men innan det ska vi köra lite news roundup, eller vad tänker du?
Det tycker jag. Det tycker jag. Det har ju varit lite små nyheter nu. Framförallt så vi fick lite uppföljning på Technion här igår. Det var väl de amerikanska family office, de fortsätter att köpa oavsett. Så de plockade på sig mer aktier och grundarna, eller de tidiga investerarna, Vixar AB, valde att sälja en del av sin post. Och Chris Mayer och även det här andra family officeet i USA valde att öka på sin position.
Men några nya investerare var det också som inte var disclosed än, tror jag. Men skitsamma. Det är lite intressant att om man kollar på Technions portfölj och så är man lite så funderar på hur en amerikan kan sitta av sån sjuk conviction i den typen av bolag som Technion gör på sig. Jag vet inte om man hade haft det på samma sätt om du amerikanska tillgångar i någon sån här banjoland i Kentucky typ, där du äger lite diverse typ industribolag som man har typ insyn, eller extremt begränsade insyn i, men de är ju bara sugna på att lasta för det är bra track record enligt dem. Lite oklart.
Nej, men jag tror att man köper det för kapitalallokeringen och även att Technion är en av de få serieförvärvarna som inte ger någon utdelning. Av de som inte har imploderat då, för de kan inte ge utdelningen. Men de som har valt att inte göra en utdelning utan återinvestera allt kassaflöde, så kollar du på AdTech och Indutrade och så vidare, så gör ju de en viss utdelning. Så här gör man väl, tar man väl bettet att över de kommande, vad ska man säga, 15-20 åren så ska Johan och Daniel kompanda kapitalet 15% per år och Technion kommer bli ett 40-50 miljarders bolag om samma tidsperiod. Och det är väl det de tittar på. Det var väl Chuck Aker som var inne i bolaget också. Så det är väl han tillsammans med Chris Mayer. Nej, men om man är en investerare, så fondstrukturerna om man är i USA är ju lite annorlunda mot vad det är här. Och så om du är en investerare i en fond som är noterad på till exempel Avanza, så du betalar inte skatten när fonden köper och säljer aktier i fonden, utan du betalar ju skatten när du säljer fonden. Har du ett ISK och KF så behöver du inte betala skatt. Då betalar du skatt, ja, platt skatten. Men om du har en vanlig 30%, då får du betala, ja, men om du köper fonden 2000 och säljer 2020, så får du betala hela skattsatsen i slutet. I USA funkar det inte så, utan om du har då ett Delaware LP som är en ganska vanlig struktur för olika family offices och även sådana här fonder då som Chris Mayer driver, då är du som investerare skattskyldig varje gång fonden gör en transaktion. Så om de köper och säljer frekvent, då kommer ägarna eller investerarna i fonden att få betala höga skatter. Det gör att man letar efter bolag som då kan, ja, men compounda kapitalet under långa perioder. Och det är väl därför som Chris äger Evolution, Lifco och Technion tillsammans med en del andra compounders i USA.
Köpa Balder då istället kanske?
Ja, men Erik Sidin har väl compoundat kapitalet med, det är väl norr om 22% per aktie tror jag de senaste 20 åren eller liknande. Så det hade kunnat vara någonting. Men det är många som väljer bort fastigheter av olika anledningar. Så ja, man anser att det inte finns någon motor, man har ingen edge och så vidare och så vidare. Men ja, fastigheter är en commodity. Det går ju, men kan man compounda kapitalet med 15-20% plus, så är det klart att det är en attraktiv tillgång. Det är därför det finns så extremt många människor som är med på alla de här rikaste listorna. Jag menar, kollar du där så är ju hälften har ju hållit på med fastigheter. Och det är för att du kan ta mycket risk och du behöver inte ha särskilt mycket spetskompetens för att göra det, utan det handlar mer om timing och om du lyckas göra ett par bra affärer.
Exakt. Nej, men det är väl det som är fördelen med hävstång. Och det är väl det som många märker av privat miljö också. Att den bästa affären för många är ju sitt boende. Och det handlar ju mindre om att man är bra på att välja boende och mer på att man kan geara det på ett helt annat sätt. Hade man gearat sin portfölj på samma sätt så hade man väl kanske inte... Ja, då hade man imploderat för det här laget. Men man hade kunnat bli rikare. Eller rikare. Du, bara lite på temat, du nämnde implodera och utdelning, och det fick mig att tänka på Kinnevik och Tele2. De släppte sin sista kassaflödesgenererande tillgång här i måndags till hans Xavier, han heter, som är väl även storägare i Millicom och lite andra teleoperatörbolag. Och där snackas det om vad du ska göra med pengarna. Vad hade du gjort med pengarna om du satt med Kinneviks kommande kassa?
Jag vet inte. Om jag hade suttit i Kinnevik, så hade det hade ju indirekt ponerat att jag trodde på de bolagen som de äger. Och bolaget handlas för att det är 30% av substansen, eller det här, vad ni ska kalla det. Så det enda rationella som Kinnevik borde göra i det här fallet, det är att köpa tillbaka aktier över börsen. För man har investerat i bolagen till vissa värderingar, och nu kan man köpa mer av de bolagen till 30% av priset som man tidigare har betalt. Så det är en no-brainer ifall man faktiskt tror på det de håller på med. Nu tror jag inte man ska anta att Kinneviks ledning förstår det här, utan det kommer nog komma, jag skulle lite tippa på att det kommer en utdelning, och sen kommer de behålla lite kassa, så kommer de använda det för att stoppa in i, ja, diverse bolag som måste resa kapital, och därefter skulle jag kunna tro att det kommer en ny emission om 2-3 år. Det är mitt base case.
Så motsatsen till rationell kapitalallokering med det?
Det tror jag är base case.
Ja, nej, men det är spännande. Jag tror jag skulle inte våga gå emot det bettet. Jag skulle inte våga sälja ut. Jag tror det finns stora möjligheter att det går till hållet också. Spännande. Var lite annat tema på utbombande bolag. Jag såg att Catena Media skickade av ytterligare en vd här under gårdagen. Det var en rätt hypad sektor med affiliatebolag. När var det? När begav det sig? Var det 2016, 17, 18?
Det var väl precis innan USA skulle öppna upp och reglera för sportsbook. Det var det, när de första staterna började komma, New Jersey till exempel. Så innan där och under tiden så var det ju, det var ju kapitalmarknadsdagar och det var mycket snack om hur det skulle ske. Kambi var ju med i det där också, Catena Media. Sen har väl öppningen av stater gått lite långsammare än vad folk har trott. Och det, ja, det har ju Evolution fått känna av också. Sen har ju Evolution en stark affärsmodell eller en fungerande modell på andra ställen i världen. Så det har ju inte spelat så stor roll för dem. Men USA var ju en stor del av tillväxtcaset i Catena och även i Cambro. Men nu ser vi att sektorn är betydligt billigare. Och det har ju varit, Betco har ju stått ut på sidan att de har ju varit betydligt starkare än, eller högre värderat än mycket av det andra som har varit sektorn.
Det finns ju ett gäng bolag som är noterade där. Catena Media, Betco som du säger, Gig, Raketech. Och sen har vi gamla klassiken Netgaming som numera heter Acrowd, tror jag. Jag kollade med tipplan lite snabbt på ett gäng av de bolagen och de ser ju rejält utbombade ut. Vi kanske ska göra en djupdykning i dem framöver och se om det finns något värde kvar att hämta i den här sektorn. Jag tror Betco kan nog finnas värde, men det är ju liksom kvalitetsbolaget i sektorn. Det har varit lite kul att se på de utbombade casen om någon av dem är en del av en konsolideringsvåg eller kan vara intressant i standalone också.
Ja, det är rätt intressant. Han, vad heter han? Vad heter han VD:n som var på Catena? Robert heter han, va? Robert Andersson.
Ja, han skall.
Var inte han på Catena, sen gick han till Acrowd när de bytte namn där. Så jag vet inte om han är kvar där, men det var kanske var någon annan. Han kanske gick vidare till något annat ställe efter det.
Ja, eller så blir han sett for life efter sin goa resa med Catena Media. Han och Henke kanske kör något upplägg ihop nu till det.
Ja, men jag tror han har ett hög burn rate. Alltså. Fick han känslan.
Han var lite hans att snacka om det i någon annan podd. Att han hade typ... Eller var det... Ja, det är, de flesta av de vd:arna verkar ha ett hög burn rate. Men jag vill minnas att Robban gav ett intryck att ha ett hög burn rate när man sprang på han.
Nej, men Henke hade väl en båt också. Så det, ja, det är dyrt med båt.
Ja. Nej, men jag tror Robert är nog faktiskt fortfarande vd på Acrowd. Så han kanske har en till tillväxtresa på gång där. Jag vet inte, jag har hållit mig bort från bolagen. Men vi kan kika på dem och komma tillbaka med sektoruppdatering någon gång nästa avsnittet.
Ja, exakt. Vill man lyssna på mig mer om Gig så kan man gå tillbaks när Henrik Abrahamsson från Symmetry var med. De äger en stor... Eller, de är en av större ägarna i Gig. Har förklarat caset lite grann. Och det har ju varit en ny stor ägare i Gig också nu som har, tror jag, köpt 10% plus. Och det var han, det är en polack som startade STS. Så Polen hade ganska hårda regleringar. Jag tror att man lyckades nästan få ett monopol där. Men nu köptes väl STS, om det inte var Entain, om jag missminner mig, som köpte upp där. Så de var en ganska stark casino- och sportsbook-leverantör i Polen. Men nu tror jag han sålde sitt bolag. Och nu verkar det som att Gig är det nästa.
Spännande. Kanske något för EQT att plocka ut från börsen. Jag såg att de hade gäst en ny fond som var hyfsat stor. Vad var det? 25 miljarder dollar typ. Lite gearing på det med. Så har de väl ett förvärvsutrymme på kanske en 50 miljarder dollar. Sinnessjukt hur stora fonder de har sedan utsidan jämfört för bara 50 år sedan.
Ja, jag vet inte vad de ska deploya det liksom. Har du någon insyn i vad som pengarna ska hamna i? Eller vilka sektorer? Eller är det en bred fond?
Det verkar vara en bred fond. Och jag skulle ju gissa att man är sugna på att plocka jack-up rigs. Så jag skulle tro att det blir mycket oil service som den fonden kommer lägga pengar på. Nej, men jag tror de var ute och hade någon kommentar i pressen. Och de verkar vara rätt sugna på att göra så kallade secondaries. Plocka bolag som sitter i andra riskkapitalbolagsportföljer. där de behöver få till likviditet, de får inte till det från någon strategisk köpare, då har de nu en stor kassa där de kan plocka ut bolag som suttit lite länge i andra portföljer. Jag tror de har en del bolag i portföljen redan, bland annat Envirotainer som är ett svenskt bolag inom kyllogistik. De har ju typ globalt monopol på flygcontainer där man har en säkrad temperatur under hela transporten. Det är väl använt för bland annat för typ Novo Nordisk transporter där det är biologiska läkemedel som är extremt känsliga för temperatursvängningar. Och jag tror det är typ ett Uppsala-bolag från början som är extremt duktiga på det. Mer eller mindre globalt monopol. Vuxit svinbra senast 20 åren. Kontinuerligt ökande marginaler. Så de köper väl gärna fler sådana bolag, men de växer inte på det här tyvärr.
Har man så mycket pengar att stoppa in, det är equity bara, då det blir väl lätt att man köper in förvaltning istället för att man går in, rullar upp ärmarna, kör 3-4 år och sen sätter det på börs, så kanske det blir mer att man, ja, man får ta större bolag, en längre horisont, och att det blir mer av ett, ja, men förvaltande. Att man nu börjar bli så stora att man inte kan göra så mycket intressanta grejer. Där man har gått från att vara liksom en midcap-förvaltare som har kunnat hitta hyfsade bolag till att bli en mega large cap. Det är tråkigt för oss liksom, som sitter på börsen, för att det gör ju att många bolag hålls i privat ägo mycket, mycket längre än vad de annars hade gjort. Och det gör att det finns färre bolag. Och det här är ju ett problem som framförallt är väldigt tydligt i Norden. För i Norden, så även om du har ganska många listade företag i Norden, jag tror att det är 2200 ungefär, så finns det många bolag som sitter i privat ägo, bland private equity. Och de kommer ju till börsen, och då är inte grundarna där längre, utan de har ju redan cashat ut. Utan då blir det ju private equity. Och ja, om det är någonting man har lärt sig de senaste åren, så är det att man ska vara vaksam om man köper bolag som har listats av private equity. Och det kommer ju komma vågor när det sätts många bolag. Och sen, ja, sen blir det pensionsfonderna tar över och det finns inget ägande kvar i företagen. Menar, det är många sådana bolag som finns, just bara existerar på börsen. Där pensionskapitalet är de största ägarna.
Ja. Och det blir svårare för någon ägarköttblod om inte grundarna finns kvar. Så liksom om man ska få någon mer ägarköttblod som är kapitalstark och kliva in när bolagen har vuxit till sig och mycket av potentialen är utkrämad, då är det pensionsfonderna som finns kvar, och de har ju så pass breda portföljer så de kan inte följa bolagen och vara lika involverade som man hade velat. Så jag håller med, det minskar ju det investerbara universet för oss. Men det finns fortfarande många guldkorn där ute, som tur.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Då var vi tillbaka med del 2 av podden, även känt som Jörnes magasin. Då det tenderar att bli en viss monolog här för en Jörns bullmarknad. Jag ska försöka hålla er lite mer interaktivt idag, men ja, man vet ju aldrig med det, Jörn, så vi låter se var det tar vägen.
Mycket att säga, vet du.
Mycket att säga med kvaliteten, Sverige. Nej, men det brukar vara bra kvalitet, men jag ska inte vara elak än. Vi ska ju snacka om HelloFresh, som vi nämnde tidigare i podden. Och du kan väl börja med att introducera bolaget lite snabbt. Vad är det för bolag? Vad gör de? Vem grundar det?
Det här är då så kallade meal kits eller matkassar. Så bolaget grundades 2011 i Tyskland från inkubatorn Rocket Internet. Det här är en inkubator som egentligen backade entreprenörer som ville kopiera diverse olika affärsmodeller runt om i världen. Och HelloFresh var ett ganska liknande exempel mot många andra bolag som har kommit ur från här då. Och det var Linas matkasse som man faktiskt kopierade. Jag tror Lina startade 2006 eller 2008, jag minns inte riktigt. Men det var ett gäng år innan HelloFresh startades. Och det var Dominic Richter, Thomas Griesel och en svensk tjej som heter Jessica Nilsson som startade bolaget tillsammans. Och ja, man kopierade Linas matkasse. Man började i Tyskland. Sen rullade man ut sakteliga till Österrike, Holland, Storbritannien, Australien, sen vidare till USA. Och sen har man då byggt på marknad efter marknad, och i dagsläget har man runt 15 marknader totalt.
Spännande. Bara lite avbryta det där. Är någon av grundarna kvar i bolaget eller har alla hoppat av?
Nej, Dominic är kvar som vd och Thomas Griesel är också kvar. Jag tror att han är, jag minns inte om han är COO eller om han är vice president för USA. Han har varit det tidigare. Jag tror att han bytte från vice president i USA till COO. Men han är med i C-suite i alla fall.
Okej, okay. Och båda är stora ägare, misstänker jag.
De äger runt 4% vardera. Så de ligger runt 4, jag tror Thomas kanske är något mindre. Men ja, de har hyfsade. Och bolaget nu i market cap betydligt lägre. Det är väl 180 miljoner aktier utstående. Det står väl så 2 miljarder euro strax över. Det är 4% på det, 80 miljoner euro ungefär. Så det är
nästan sekmiljard i alla fall, ja. De måste inte jobba något till, man död. Vad har de härarna för bakgrund då? Har de varit startup tidigare eller har de liksom, vad gjorde de innan de började med HelloFresh?
Dominic var på han var på Goldman ett gäng år. Han var också semiprofessionell fotbollsspelare, tror jag, i Österrike, men inte missminner mig. Så han kom från själva bankfinans. Och Thomas minns jag faktiskt inte vad han gjorde innan. Och Jessica, hon är den tredje, hon är tjejen, och hon är inte kvar i bolaget längre. Hon lämnade efter ett eller två år. Så hon var ganska kortlivad inom koncernen.
Hon är väl någon form av venture capital profil. Hon är väl på typ Northzone eller något sånt, jag inte minns fel.
Ja, okej. Ja, det är väl gött. Nej, men om vi ska dyka in lite på affärsmodellen kanske. Så själva affärsmodellen är att du går in på hemsidan eller appen, du beställer recept för nästkommande vecka, att det är de här måltiderna som man ska laga. Du beställer hur många portioner du ska ha, du beställer hur många recept eller hur många dagar som du faktiskt vill använda produkten, och sen kommer det en box. Du säger att ja, men på måndag ska jag ha bolognese till exempel, då får du spaghetti, du får köttet, tomatsåsen, vitlök, jada jada. Och receptet är medskickat och du kör ju en gång med matlagningen, och den tar väl någonstans mellan 20-40 minuter i alla fall när jag har testat att göra det. Så det är väl att det är lite smidigare. Man slipper åka till affären och handla. Sen har man ju många andra grejer som man måste handla också, men det gör att det blir lite smidigare, det blir lite enklare, och också att det är en variation på måltiderna. Tydligen så har människor har i genomsnitt 7 olika måltider som man kan laga utan att ta recept. Så det är, människor tenderar att ha en rollians på 7 olika måltider. Och då kommer HelloFresh in och man kan variera lite grann.
Kyckling och ris, är det kyckling och ris med sås då? Nej, jag förstår, kyckling och ris är väl enda man bör kunna laga, eller finns det något annat som behövs?
Broccoli. För oss, jag tror att vi är ganska, men det ser man ju lite på beteendet också på människor som köper det. För folk beställer i genomsnitt 13 boxar per år. Så en lojal kund beställer bara 13 gånger av 52. Vilket gör att det är väl det som är liksom kortsidan av, eller att om man jämför det med att man går till matvarubutiken, det måste du göra det varje vecka. Men HelloFresh gör att det blir lite mindre flexibelt. Folk tenderar ju inte att använda det på helgerna. Och man gör det inte runt stora högtider så som jul eller påsk eller vad det nu kan vara. För att ja, då vill man inte göra det till alla andra eller gäster eller liknande. Utan det är mer vardags, att man kommer tillbaka till vardagen. Och många människor använder det som en diet till exempel.
Okej. Okay. Man kan väl säga, har jag förstått det rätt, om man ska säga det liksom, the secret sauce för HelloFresh. Det är väl mer operationell effektivitet än att det är en teknologiutveckling. Att man har varit extremt duktiga på att skala affärsmodellen och dessutom skala komplexiteten i takt med att man växer. Att man dels kan erbjuda betydligt fler alternativ i den menyn som görs veckovis än vad många konkurrenter har kunnat göra andra marknader. Och att man har haft väsentligt kortare ledtid från liksom beställningar online till att du får dina matkassar levererade som kund. Är det två karaktärsdrag som har varit starka konkurrensfördelar för HelloFresh, eller är det några ytterligare aspekter som har varit väldigt duktiga på?
Jag tror man är ganska operationellt duktiga, väldigt, man är väldigt datadrivna, och allting har ju optimerats ut efter. Så man har ju, man sourcar ju maten från olika ställen. Det kan ju vara distributörer eller det kan vara direkt från gårdar eller vad det nu är. Liksom. Man har en leveranskedja. Sen när maten kommer till det här distributionscentret så är 95-98% av maten är redan såld. Så du har liksom ingen waste in i där, där packningen sker. Och sen så packas maten och skickas ut till kunderna, och det görs ju direkt. Och det är så, det är där backend är. Och på andra sidan så har du kundanskaffningen, och då handlar det om marknadsföring. Och HelloFresh var ganska duktiga tidigt på att vara väldigt effektiv på marknadsföring. Dels vad ska man säga, fysiskt, så typ runt om i samhället, men också online. Så man har ju laborerat med det där mycket fram och tillbaks. Men det är egentligen de två kategorierna, eller de två delarna som krävs, att man är operationellt väldigt effektiv, att man är bra på kundanskaffning, och sen tredje delen att man lyckas behålla sina kunder. För det kostar ganska mycket att få in varje ny kund, så kallad customer acquisition cost, den är relativt hög. Jag tror att den är runt 100 euro skulle jag säga, om man tittar på allting som spenderas. Vilket gör att de här 100 eurorna måste ju kännas igen. Om du då har 9% av kunderna som stannar kvar långsiktigt istället för 13, så är det skillnaden mellan att vara gravt olönsam till att vara lönsam. Sen är marginalerna ganska låg i den här affärsmodellen, men då har du en extremt hög omsättningshastighet av tillgångar, vilket gör att det avkastning på eget kapital blir ganska hög trots att marginalerna är så låga.
Vilka är de viktigaste marknaderna? Jag antar att Tyskland är viktigt, att vara man startades kanske, men är det korrekt att säga att USA är den absolut viktigaste marknaden, både i termer av storlek men också i fortsatt potential, eller?
USA är ungefär hälften av försäljningen. Så det är ju den absolut största marknaden by far.
Och det är en lite spännande marknad på så vis att där kom man ändå in som en challenger, för där, när gick man in i USA och började ta meningsfull marknadsandel där? Var det 2016 eller?
Så man kom in 2013, det var de man lanserade. Sen runt 2017 med den marknadsandelsdatan som jag har, så hade man runt 20-25% av marknaden. Och sen på bara 4 år så gick man till en 70-75% i marknadsandel i USA. Så det var framförallt då Blue Apron, som var den största konkurrenten i USA, som man körde över helt enkelt. Och det gjorde man extremt starkt. Man har också dominerande i Australien. Det var också en tidig marknad man gick in. Och sen i Centraleuropa så är man ju helt klart dominerande. Förutom i UK, UK är man den absolut största spelaren, men det finns också en spelare, som en konkurrent som är relativt bra, som heter Gusto. Och de har backning av Softbank, Så SoftBank committade, tror jag, 900 miljoner dollar, om jag inte missminner mig, till Gusto. Och det här var på piken då, att de skulle forma investeringar över 6 år. Jag vet inte hur det kommer gå med det, men Gusto är faktiskt ett bolag som, ett av de få bolagen i branschen som faktiskt är, har positiv EBITDA, om än inte kassaflöde, men LMK är också, eller Cefello har ju också lyckats att nå lönsamhet i Sverige då, när man har krympit sig till en bättre kundstock nu senast. Men tittar man runt om i världen så är det är väldigt få spelare som har lyckats att nå lönsamhet. Så Gusto, HelloFresh och Cefello är väl egentligen de enda. Och sen har du Marley Spoon också som är från Australien. Deras grundare, Fabian Siegel, han var faktiskt med och grundade Delivery Hero för länge sedan. Men sen så lämnade han det gänget och startade Marley Spoon istället. Så bolaget har varit noterat i Australien, men haft huvudkontor i Berlin. Men nu har de faktiskt noterat sig i... De noterade sig via en SPAC, för de fick slut på pengar. Så de noterade sig via en SPAC i Tyskland nu senast. Och aktien är ner 75% sen dess, tror jag, ungefär. Och det här var några månader sen, så det är inte så länge sen.
Okej, okay. Ja, det låter som matsektorn är förenad med utmanande investeringar. Vad tänkte jag på? Covid. Det låter ju som en affärsmodell där covid har varit en stor blessing. Jag kan tänka mig att lite på samma sätt som när vi var inne och pratade om deliverybolagen för några avsnitt sen, så de här bolagen måste ju gått otroligt bra under covid. Men rätta mig om jag har fel, HelloFresh var lönsamma redan innan covid och har varit kontinuerligt lönsamma, åtminstone på EBITDA-nivå, ända sedan dess. Och kan du beskriva lite liksom post-covid-effekterna för bolaget, hur det har sett ut och hur man har liksom lyckats kapitalisera på den enorma tillväxt som ändå skedde under perioden?
Mm. Så det var ganska intressant. Så innan covid så hade man precis egentligen nått lönsamhet. Sen hände pandemin och alla var inlåsta hemma. Och bolaget växte, det var många kvartal på rad när bolaget växte med 100% plus. Och det gjorde man under under 1,5-2 år. Så storleken på bolagen gick ju 7,5 miljard euro nu i omsättning 2023. Från att ha varit runt 3,5 innan covid. Så det gjorde ju en extrem skillnad för dem. Och faktiskt under den här tiden också, så tidigare så spenderade man betydligt mycket mer på marknadsföring. Så det var kanske 20% av försäljningen ungefär som man spenderade på marknadsföring. Men under covid då så krympte den andelen till 7-8%. Vilket gjorde att vinstmarginalen gick ju från några få procent positivt till 15% plus. Och det gjorde att aktien femdubblades väl där på en ganska kort tid, som många andra liknande affärsmodeller gjorde. Och nu då när vi har kommit ut på andra sidan, många har testat meal kits. Det handlar mer om att behålla det som man har och kunna faktiskt krympa till en size där man har bättre kunder. Så kundanskaffningen har väl, jag tror senaste kvartalet så var det väl, eller nu är det ju lite säsongsmässigt, men bolaget ligger någonstans mellan 7,5-8 miljoner kunder och det var ungefär det peakade. Så ordrarna har man ungefär behållt, försäljningen ökar lite grann och det beror ju på då inflation och att folk beställer större orders. Men just nu så växer man inte, utan man växte väldigt, väldigt snabbt och nu har man lyckats behålla den tillväxten. Så nu när vi kollar framåt 2024, under det här året och även nästa år, så är frågan då, kommer bolaget kunna komma tillbaka till en dubbelsiffrig tillväxt? Kanske 5, 10 eller 15%. Vi vet inte riktigt. Vi får se helt enkelt vad det kommer bära av. Men det är ju den stora frågan som man ser att alla frågar sig. Och det är därför aktien är så extremt volatil som den är.
Och en fördel med det stora antalet kunder som man har haft, som har liksom cirkulerat igenom modellen, som kanske inte har varit lojala kunder, är att om jag har förstått det rätt så är återaktiveringskostnaderna för kunder som faktiskt har testat tidigare jämfört med att hitta nya kunder, det är fortfarande väsentligt mycket billigare att återaktivera en tidigare kund än att söka upp nya, vilket gör att du kan med fokuserad marknadsföring mot den typen av kunder kan du skala, eller du kan öka tillväxthastigheten utan samma investeringar på marknadsföringssidan, har jag förstått det rätt.
Ja, men säg att du har, om du får in en ny kund till exempel, så måste du först spendera av marknadsföring för att kunden ska veta att HelloFresh finns. Så det blir ju då delat med hur många kunder du då får in. Men sen har du ofta en rabatt på de första 4 boxar då, som du kanske beställer. Det gör ju att du kanske har 50% på de 2 första och sen har du 25% på de 2 sista. Och då bara säg att den summan adderas upp till med runt 80-100 euro för både marknadsföring och de här då rabattkupongerna som man får. Om en ny kund kommer tillbaks så har du redan den kunden i ditt register. Vilket gör att om du skickar ut ett mejl och säger att hej, nu får du, kan du få en gratis box eller vad det nu kan vara, eller halva priset på en box, då kanske det kostar någonstans mellan 20-30 euro. Men risken är ju då att du har personer som bara kommer tillbaks kortsiktigt och sen aldrig mer kommer tillbaks. Men du har ju personer som hela tiden hoppar in och ut från att beställa. Så det är ju ingen perfekt prenumerationsmodell, så som Spotify är. Jag menar, jag har haft Spotify i, jag vet inte, 10-15 år, men man har ju aldrig slutat att betala det, utan man betalar ju varje månad. Nu är inte Spotify lönsamt heller, så det beror ju på lite på hur modellerna är skapade. Men det har ju varit en stor kritik till modellen, att man inte har någon lojala kunder, eller man ska säga personer inte beställer veckovis, så som Costco har till exempel.
Kan man säga det, givet att bruttomarginalerna är väl typ 60% om jag minns rätt, så att om du har rabatt då på 4 första orderna, då krävs det kanske att en kund kör 10 order för att man ska få tillbaka payback fullt ut på initiala marknadsföringskostnader och eventuella kostnader relaterat till att fullfylla de orderna. Och efter det har man bra lönsamhet på den kundkohorten. Är det ungefär så modellen är uppbyggd? Så att man bettar på att vi investerar upfront, får kunden och tar 4 orders, kör där 4 veckor i rad. Någon gång när de har varit med 8-10 veckor, då har vi bra lönsamhet på den kunden. Och det är liksom bettet som bolaget gör, och man hoppas på att man behåller dem så långt man bara kan bortan för 10 veckor.
Jag tror det går break even lite tidigare. Om du säger att en genomsnittlig kund, så average order value, om det är 70 euro och du har en 60% marknad, eller bruttomarginal på det, då handlar det ju på 42 blir det va? Och sen, jag tror du kommer få tillbaka det snabbare. Så eller för sig själva att de får det mellan 3 och 4. Jag vet inte, jag tror att det är lite optimistiskt. Det är ganska många rörliga delar. Men säg att efter 5-6 någonting. Och personer som stannar kvar och blir lojala kunder över tid. De har det nog en kanske 15, kanske till och med 20% marginal på EBITDA. Och det har man ju sagt att många mogna marknader, så som Tyskland till exempel, där man inte har så mycket konkurrens, där för att man redan har slått ut alla konkurrenter, där har man en betydligt högre marginal.
Okej. Så för att summera lite då, bolaget har... Dels är man otroligt operationellt effektiv och har en bra sourcingprocess och har liksom med kombinationen av det en extremt välfungerande backend kombinerat med ändå en effektiv marknadsföringsmodell, har man lyckats mer eller mindre gå in och bli, inte ett monopol, men en otroligt dominerande aktör i de flesta marknader där man är stora. Och man har en paybackperiod på marknadsinvesteringar som ändå är relativt kort. Vad är då anledningen till att bolaget i dagsläget handlas på typ 4 gånger EBITDA? Eller vad tror du marknaden ser i det här bolaget? Ja, det är uppenbart ju någonstans att man inte tog på tillväxtstorien framåt. Men för liksom desarmera delet kan man ändå säga att bolaget har inte krympt trots att europeiska konsumenter primärt har mött bland de största motvindarna man har sett på en väldigt lång period de senaste 2 åren, som ändå lyckas behålla topline hyfsat väl. I viss mån så har ju det varit en del inflation som har flyttat in där. Men vad tror du det som gör marknaden så pass nervös i det här läget att man inte handlar upp det här bolaget till i alla fall något högre multiplar?
Jag tror inte att det har med HelloFresh att göra. Jag tror att det har med sektorn att göra, eller affärsmodellen. För HelloFresh i sig, det finns ingen marknad som man inte har gått in på som man inte är den största spelaren idag. När gick man in i Sverige? Jag tror den gick in 2019. Man är ju större än Linas matkasse idag. Nu har man ju spenderat mycket marknadsföringspengar, om man är inte lönsam. Så visst, det är inte samma premisser, eller om man ska säga. Men bolaget är ju lönsamt på en global skala. Så man genererar ju fritt kassaflöde. Man köper tillbaka aktier. Man har en grundar-vd. Och bolaget är ju operationellt väldigt starka. Och konkurrenssituationen är ju lägre idag än vad den egentligen någonsin har varit. Du ser ju inget nytt kapital flöda in i den här branschen. Men sen kollar du också på till exempel Food Delivery, som vi nämnde den andra veckan. Nu är det ingen av dem som tjänar pengar, vilket HelloFresh faktiskt gör. Men många av de aktierna är ner 75-80% också. Och det är ju samma sak som du ser i HelloFresh. Ja, men HelloFresh peakar väl runt 9500. Idag står aktien i 12, tror jag. Så du har ju en drawdown på 85% i ett bolag som har tjänat pengar hela tiden, som köper tillbaka aktier. Så, men jag tror att det finns en stor skepsis runt dels vad som kommer hända med konsumenten om det blir recession eller inte. Så är det de här bolagen som tog extremt mycket stryk. Nu verkar det som att det kanske inte blir så dåligt som man trodde, men de här bolagen har inte handlats upp igen. Det är extremt shortat, 10%, aktiestocken är kort. Det är många hedgefonder som är involverade. Det har varit en stor förändring i aktieägarbasen, så många av de här tillväxtfonderna som ägde bolaget tidigare under pandemin, de har ju lämnat, och nu har du sett andra investerare som Norges Bank och BlackRock och andra större long-only förvaltare som har köpt in sig. Alla de här faktorerna egentligen spelar in då till varför värderingen blir lägre. Men jag tror att det hela tiden finns en skepsism runt affärsmodellen, och att okej, om 20 år kommer det här bolaget finnas kvar, eller hur mycket kassaflöden kan vi räkna till oss innan bolaget inte finns kvar längre. Jag tror det, även om bolaget genererar 7,5 miljard euro, så 75 miljarder SEK eller 80 miljarder SEK i försäljning, så är det fortfarande en skepsism runt att det kanske är en färd eller liksom en fluga. Så jag tror att många av de fonder som jag har pratat med runt bolagets case, så har det varit anledningen.
Okej. Jag kan tänka mig just på short-sidan att det är mindre. Jag tror inte man kanske ligger kort HelloFresh på bolagsspecifik metrics enbart, utan det känns ju som det här i kombination med ett antal andra bolag är ett bra sätt att ligga kort European Consumer Confidence någonstans, att det är liksom lyx, eller det är ju ingen nödvändig produkt, utan det är liksom, vad ska man säga, vardagslyx. Någonting som, om den europeiska konsumenten får det tufft, så är ju den här typen av bolag och deliverybolag etc. är ju de som kommer få mest motvind i sin affär. Så det kan vara en enkel portföljkortning och korta den här typen av bolag.
Det är nog många som är kortare än korg, men sen ska man också komma ihåg att det finns ju mycket. hedgefonder älskar ju bolag där du kan tracka månatligt hur det går. Och jag vet inte hur många av våra lyssnare som vet om det här, men det finns ju, hedgefonder har ju tillgång till, eller man inte har tillgång till automatiskt, men man får köpa. Så det finns dels kreditkortsdata och sen finns det också e-maildata. Så du har ett, vad ska man säga, ett urval av personer som går med på att öppna upp sin inkorg. Så de visar mot olika providers vad de handlar för någonting. Så om du köper någonting från HelloFresh så kommer det dyka upp då i den här datan. Och de kan då månatligen så tar de in jättestora datasets från typ 1 miljon konsumenter, kanske i USA. Och de här då, alla de här kvittorna som genereras in i inboxarna, de klumpas ihop. Och sen tittar man på, okej, vad har de här spenderat på? Har de spenderat på DoorDash? Har de spenderat på HelloFresh? Gambling är också någonting som man trackar. Det finns extremt många industrier. Om man är intresserad av att läsa om det här så kan man gå in på Jippit data och kolla. Så IIPIT. Det är den största då, största spelaren inom det här. Och ja, då kan man som hedgefond gå in. Får man ett e-mail varje månad som säger så här mycket, så här många orders, det här är genomsnittliga order, storleken, det här är hur många konsumenter som har varit aktiva i de här marknaderna och så vidare och så vidare. Så får man stora dataset så man vet egentligen hur bolaget har presterat innan rapporten har kommit. Och det är att hedgefonderna älskar, för de kan ju handla runt hur mycket som helst. Och det ser vi. Liksom igår var aktien i 10% på att UBS tog ner en, eller skrev en negativ rekommendation, och idag gick den upp 13 för att JP Morgan skrev något positivt. Så det är, ja, det är extremt volatilt. Och det här är ett bolag som inte har finansiell skuld. Så det är en sak om bolaget har en väldigt stor skuld och lite equity eller aktieägarvärde. Men här är det ju bara equity. Men aktien handlar ju fortfarande runt 10 gånger beta. Liksom. Så det är ju det är en svår aktie att hålla. Och det brukade inte vara så här. Innan covid så var det inte, den var inte lika volatil aktien. Men nu finns det ett intresse som är mycket större från olika hedgefonder och så.
Vad har vi för liksom potential i närtid aktien? Vi har inte pratat så mycket om Factor, men det är väl ett förvärv som man gjorde, var det 2020 eller när var det? Men primärt 2020 USA, var det som har gått väldigt bra.
Så Factor är det som heter Ready to Eat. Så istället för att du ska laga maten själv så maten är redan lagad. Så det är egentligen en matlåda som du får hem till dörren. Och jag tror att Factor är ungefär 10% av HelloFresh försäljning, så man gör ungefär 750 miljoner dollar av försäljning på det här. Och det har, Factor har bara varit i USA tidigare, men det ska rullas ut nu i andra marknader också. Factor är inte olönsamt, men det är break-even just nu på marginalen. Ledningen har sagt att det finns ingen anledning till att Factor inte ska värderas eller ha samma marginal som övriga Milkits, det vill säga runt 10%, vilket är som de har som mål. Så vi får se om Factor, där finns ju lite upplyft i marginalen, men Factor har ju växt något enormt. Jag menar, de hade ju en väldigt liten position på Ready to Eat-marknaden i USA, men nu finns det ingen konkurrens kvar, där de slog ut alla konkurrenterna. Många av de startupsen som var konkurrenter, jag tror Unilever köpte en, eller om det var Nestlé som köpte en. Och sen var det Kroger som köpte en. Så det har konsoliderats. Så de här founder-led-bolagen, de inkorporerades i stora byråkratiska organisationer. Och sen dess har ledningen lämnat och bolagen har gått till noll egentligen. Så vissa har stängts ner. Så det är egentligen bara Factor kvar nu då.
Spännande. Och det började de väl, som du sa, selektivt. Jag tror de började rulla ut visst selektivt i vissa europeiska marknader i slutet på förra året. Men i år är väl tanken att man ska rulla ut i typ Benelux och Tyskland etc. Så det kan vara en intressant boost på tillväxtstoryn i närtid.
Mm. Hela utsikten här är egentligen, vad kan man växa med och vad kommer marginalen vara? Så bolaget har ju sagt att man kanske gör om du har 100% av sales så har du 35% procurement cost, 35% logistics cost och sen har du marknadsföringen. Så det är liksom de olika delarna av kostnad. Så procurement är vad produkterna som är inuti kostar och vad frakten kostar. Sen har du logistiken på toppen av det och sen har du då marknadsföringen. Så att säga att man då kan nå en EBITDA-marginal på 10%. CapEx, så investeringarna kanske handlar runt 2-2,5% av försäljningen per år. Nu när man har rullat ut och har en infrastruktur som man är ganska nöjd med. Då har du en 7-8% marginal där. Sen får du betala lite skatt. Så säg att man kan göra en free cash flow-marginal på runt 4-5%. Kan man lyckas växa då framgent, säga att prisökningar kanske 0-2%, att korgarna blir lite större, att man har lite fler varor i varje korg, kanske 0% mer, öka kundinflödet med 0% eller 2, då hamnar det ganska snabbt upp mot runt 10% tillväxt. Och om man kan nå den här 10% EBITDA-marginalen samtidigt som man kan växa försäljningen med 10%, då tror jag att aktien kan vara värd 3-4 gånger vad den är värd idag om några år.
Och vad är det den är ju ett sandbaggad aktien. Vad är det uppenbara liksom nedsida caset nu? Det känns ju som man har prisat in att konsumentviljan i Europa i alla fall ska gå köpet åt helvete. Vad är det, konkurrens från andra aktörer som man är orolig för då? Eller jag har svårt att se någonting som är extremt aggressivt på nedsidan, så som det var deras just nu.
Nej, det var ju... De bearcasen jag har sett är liksom att AI ska ersätta HelloFresh. Så du ska kunna ta ett kort på din kyl och sen så ska du... så ska den då automatiskt föreslå vad du kan laga för mat. Och om du saknar någonting så ska det automatiskt beställas och skickas till dig. Och sen kan du laga det själv. När det kom ut så gick aktien ner 20% tror jag. Och sen... Nej, jag vet inte riktigt. Jag tror att det är bara... Alltså, när varje gång jag pratar med andra investerare säger de men Blue Apron gick åt helvete. Men då säger man ju okej, men Blue Apron gick åt helvete för att HelloFresh tog ner dem. Och Blue Apron gjorde... De gick från att ha helt manuellt till att vilja ha helt automatiserade lager. Och det funkade inte. De spenderade typ nästan $2 miljarder på det här. Och det funkade inte. För att det var... det blev inte samma produktivitet. Vi fick inte ordning på det. Och det blev massa fel i massa order, så de förlorade massa kunder och på den vägen var det, och så tog de på sig skuld för det här och så gick bolaget under för man hade samtidigt en väldigt stor press mot HelloFresh, och det var där det spelade ut. Jag vet inte, priset är så extremt lågt nu. Jag menar, min mening om HelloFresh ska få ordentligt på det här, så vill jag bara att de ska generera kassaflödena och köpa tillbaka allt de kan. De skulle ju kunna ställa upp 10-15% av aktiestocken per år, om inte mer. Så det hade man ju sett. De har ingen finansiell, eller med bolaget i netcash, eller ungefär break-even, eller neutralt på netcash, som man har 500 miljoner ungefär i kassan och 500 miljoner skuld. Så det är ingen finansiell skuld att prata om. Jag vet inte riktigt. Det är en frustrerande aktie, men jag tror det samtidigt finns ganska mycket möjligheter här.
Bra, spännande. Har vi något mer för att avsluta? Jag tror man kan avsluta med att säga, om jag inte minns fel, så finns det en längre intervju med Dominic på, om det är Business Breakdowns. Vi kan kika om vi kan hitta länk till den och slänga med den i show notes. Men han snackar ju väldigt mycket om just det här operationella, eller liksom att det optimering av små problem i stor skala som är affärsmodellen, att det är det man har varit sjukt duktig på. Då kan man ju ta operationell effektivitet i liksom komplexa och icke-automatiserade system, att man gör det på ett strukturerat vis, att man har väldigt hög kvalitet och gör det väldigt effektivt. Och det är det som har gjort att man har vunnit i de flesta marknader man har gått in.
Ja. Nej, men det här bolaget är ju inte, det här är ett bolag som älskar operationell effektivitet, som, ja, det bara händer så att man håller på med Milkit för att det var en stor marknad som växte. Jag tror inte att det är så mycket passion för mat här, utan det, ja.
Nej, det är väl lite också goes without saying när det är tyska involverade. Det är effektivitet som är ledordet.
Så är det. Så är det. Gött, då fick vi följa upp lite på vår food delivery och snacka lite HelloFresh. Vi får väl komma tillbaka till det. De ska väl rapportera här nu. Det kommer väl ut hela årsrapporten
på torsdag.
Ja, så vi får... Vi får kolla in det helt enkelt, återkomma. Vi försöker hela tiden komma tillbaka till de casen som jag nämnde tidigare. För annars så känns det bara som att man får ingen compounding knowledge av det. Utan man har en aktielista där man håller koll på sina bolag. Och det är någonting som jag har och jag tror du har också. Att ha en lista på bolag som man följer och sen så väntar man. Och när priset blir rätt och det ser rätt ut, och ja, då hugger man till. Det är väl så jag gör. Det kommer komma en dag när man måste sälja borr, och då kommer det bli mycket likviditet som ska in någonstans. Och då vill jag se till att ha bra koll på många olika bolag så jag vet vad jag ska stoppa in pengarna i då. Det är så vi försöker jobba. Att man inte springer på de heta bollarna, utan att man följer bolagen och sen plockar dem när ingen annan vill ha dem. Istället för att jaga allting. Det tenderar att bli bättre på det sättet.
Absolut. Och det blir så. Stories går ju väldigt mycket i cykler. Och investerarkollektivet tenderar att intressera sig för samma typ av sektor som en grupp. Så det kan vara rätt skönt att vara i en annan sektor. Vad är det för nästa lägga?
Ja. Exakt. Ja, men bra. Kanon. Du äger HelloFresh, va? Så också en stek.
Precis.
Så.
Jag trodde jag satte botten här för någon euro sen, men det verkar som att det fanns en bit kvar och vandra neråt. Så vi får se. Vi köper säkert mer framåt.
Ja. Kanon. Men ja, ni får väl ta hand om er, och ingenting som vi säger på den ska ses som rådgivning eller rekommendation. Och se till att göra er egen analys innan ni tar era investeringsbeslut. Så får ni ha det så gott, så ses vi nästa vecka.
Ja, ha det gott. Hej hej.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Welcome to Sincerely Sloan, presented by Uninterrupted. I'm your host, professional tennis player, wife, parent, and entrepreneur, Sloane Stephens. As an athlete and as a person, my journey has had a lot of twists and turns, from moments of adversity and doubt to unimaginable triumph and satisfaction. Throughout the season, I'm joined by some of the biggest names in sports, entertainment, culture, and a few members of my tribe. Our conversations keep it real and push it past skin deep. We reveal the perspectives, routines, and products that allow each of us to show up at our best. Join me on my journey of self-discovery and many, many laughs along the way. Sincerely, Sloane.